Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Rinkside, och då tänker ni direkt så här att det där är ju inte Lars som pratar. Nej, det är inte Lars. Det är Fredrik. Fredrik och Dagen sitter här och tittar på varann och tänker, hur ska vi överleva den här poddinspelningen? För våran kollega är ju med, men kommer direkt från tandläkaren. Lars, hur mår du?
Jag skrattar ju, men det är också lite nervöst skratt, för typ en halvtimme sen så låg jag i tandläkarstolen och man förklarade en av mina tänder som död. Det här innebar att jag fick två alternativ: dra ut den eller borra hål ända ner till i princip övre kammaren på hjärtat någonstans för att få ihop det där. Så jag är bedövad i hela munnen fortfarande. Och det här kan ju då få följdeffekter att det låter som att jag har värmt upp innan den här podden med några stora stark, några långburkar helt enkelt.
Ja, det är trevligt i sig.
Men det är munbedövning. Så om min tunga inte riktigt lägger sig rätt i munnen och slår som den ska, så är det för att jag känner inte den. Jag har 6 sprutor bedövning, sprutan in.
Får ju testa dricka lite vatten.
Så ja, men jag tänker också kolla med din sambo huruvida du faktiskt har varit hos tandläkaren eller om du gled ner på kvarterskron. Nu rinner det vatten längs på sidan. Det här är ju system Bubba i, vad heter han, filmen?
Bubba?
Ja, Bubba.
Bubba.
Vad heter det?
Tänker du på Babba?
Heter han Babba?
Babba Gump?
Jag ser att det kan
Forrest Gump.
Forrest Gump, ja. Bubba Gump Shrimp Store.
Påminner lite om honom idag.
Ja. Så därför är jag lite ur spel. Men vad fasen, en lite munbedövning har inte stoppat någon från att podda.
Bit ihop.
Ja, det var ju det som var det roliga. För jag skrev till er igår kväll, bara som vet, det kan bli lite försenad inspelning. Och dagens svar var, bit ihop.
Fan, det är så det ska vara.
Hårda pojkar från bruket.
Ja. Vad sa du till dina yngre lagkamrater för när du spelar?
Ja, man fick ett skott på foten, så oftast brukar man skrika gummi. Fredrik, känner du till gummi, skrek man bara, det gör inte så ont. Men då åkte jag oftast fram till dem så här, har du tänder? Ja, bit ihop då, nu kör vi. Ja.
Det representerar en svunnen tid, Dagen, men jag älskar det.
Ja. Ja, där har förklaringen. Men vi rullar igång 2024. Och vi gör det väldigt enkelt, Fredrik, för du var ju på plats i Mora igår och fick se en alldeles fantastisk hockeymatch mellan Mora och Djurgården. Det går ju att bedöma det på flera olika sätt, men det var spännande, chansrik, målrik och underhållande från tv-soffan i alla fall.
Ja, men det var det. Det var det att vara på plats också. Två lag som bjuder till. Det som vi ibland diskuterar, vad som är underhållande hockey, och vi kan ha olika uppfattningar ibland, men här tycker jag någonstans att det ändå landar i en helhet som är kul och det blir intensivt, det blir spännande, det är sen kvittering. En kort resumé och känsla är väl att Djurgården kommer dit återigen med en lång frånvarolista, vilket ger chansen till unga spännande spelare. Vi fick se Viktor Eklund lillebror till William, får göra debut. De har den här Frondell som är 16 år men som ser ut som han är 37 och har kört bil med flak hela vägen själv, för han kom direkt från jobbet, men liksom karakar. Och flera unga spännande spelare som gör det väldigt bra i Djurgården. Djurgården gör inte någon jättebra match. Jag tror att det fanns en, eller det var en väldig frustration. Olle Liss, en väldigt ärlig man, stod och sa till Kajsa i efter andra perioden, tror jag, att jag är helt jävla värdelös. Men gör två mål, använder ju sina egenskaper. Så Djurgården tror jag inte var helt tillfreds, men ändå tror jag, i kraft av självförtroendet och tryggheten man har som ett lag som går bra, så tycker jag inte att man förivrar sig, man är samlade i försvarsspelet, man släpper inte till de skarpaste lägen. Sen är det några mål igår som kommer ur misstag, tycker inte, både Andrén och Ignacio har ju haft en, i mina ögon, ganska bra kurva, men igår är det några mål som den där skulle de kunna ha. Men det renderar i en sen kvittering från ett Mora som kom ut och satte prägel på matchen. Rejält imponerad av fjärde formationen på papperet, ska jag säga att de är fjärde, men de norska spelarna, unga killar som har varit och spelat ett frustrerande junior-VM där man faktiskt åker ur A-gruppen efter förlust i overtime mot Tyskland, men som är har en inspiration på isen, en passion. Jag tycker man hittar varandra på ett bra sätt, man har olika kreativa idéer i spelet och skickligheten är hög, så att man bryter tillbaka, man får en sen kvittering, kommer mer, och tycker jag, av att Mora är konsekventa i sitt spel än någonting annat, och man tar det till en overtime där det var frejdiga chanser, men där det blev för mig tydligt hur Mora lyckades vända spelet och få långa byten på Djurgården. 3-3 tröttsamt i benen, och till slut så skapar man en 2-0 situation där Westerheim får avgöra. Så att en jämn match som, jag säger det så där klyschigt, hade kunnat gått åt båda hållen, men Mora fick 2 poäng, behövde de 2 poängen, en viktig seger.
Tycker att det är intressant det du säger med fjärde kedjan. Det är väl någonting som jag tycker Mora har saknat de här matcherna. De har varit borta, den här frejdigheten, lite oförutsägbara. Men också liksom i träningsmiljö, liksom tävlingen där. Liksom att man höjer upp den. Jag vet att Persson Ljunggren, alltså det är grunden för Mora. Men när de här unga där och biter lite på dem hela tiden, då tror jag att de höjer sig lite också. Så jag tycker i Brynäs-matchen så höjdes kvaliteten i Mora när de kom in. Men också i den här matchen så... Att de kom tillbaka tror jag var viktigt för dem.
Ja, men och det där tycker jag är jättespännande. För Djurgården har ju också den mixen av äldre. Nu är Kryger saknades, Norman skadad, Linus Klasen krasslig, sjukanmäld på morgon där. Men i normala omständigheter, att ha äldre rävar som har hög kompetens och skicklighet och rutin tillsammans med de här unga. Det har vi pratat ganska många gånger om att... Det är inte länge sedan du spelade själv, Dagen, och vet att när du har en dag när du känner att fan, det är allt inte fräscht, och så kommer en 18-åring och åker runt och latchar med pucken eller ska tävla med dig en mot en. Alltså, lika förbannad och frustrerad som du blir på den lilla rackan, lika lycklig blir du och du får en knuff framåt. Så att det tycker jag att Mora visar kvaliteter i. Sen ställer jag mig frågande till, över tid för Moras del så ska inte de här unga norska spelarna och några till. Jag är ju förtjust, vi har pratat om Roope Laavainen förut, tycker jag är ett jättesolitt jobb. Jakob Norén har en skicklighet. Men ska Mora vara framgångsrika över tid, då är det ju Ljunggren. Det är Persson, det är Måns Karlsson. Ilestedt som får en olycklig skada. Jag ska inte dra en diagnos, men det såg inget bra ut. Han var på väg till sjukhus när jag pratade med honom efter matchen. Där är ett dilemma för Mora.
Ja, den skadan på Ilestedt är ju tuff. Riktigt tuff. Jag tycker den kedjan, när Ilestedt är där, så tycker jag att den höjs till ny nivå också. Karlsson är bra, de har spelat mycket tillsammans. Men Ilestedt är en nivå upp där. Och jag tycker att det målet han gör, det är ju ren klass. Ja. Liksom, så. Nej, men det är den tog. Tillsammans med Levinsson borta där, så är det är två spelare som Mora kommer... Ja, det kommer vara tuffa avbräck för dem. Och det kändes ju som att Levinsson är borta ganska länge, även Ilestedt nu också.
Jag tror jag fick någon uppgift igår på, försiktigt med, som en 6-8 veckor. Han gick ju med en stövel, Levinsson.
Ja, så att, det är inte jättebra.
Man tror dessutom att det var, jag berättade det fast man inte ska sånt kanske, men det var alltså på uppvärmningen, alltså utomhus, som man på något sätt...
Ja, nej. Det gjorde, när vi spelade kval mot Rögle, jag tror 2000, skit vilket år det var, men då hade vi Andrew Engelage i mål. Då spelade vi 2-nudd som man spelar om man värmer upp med boll. Då bröt han tån inför första matchen. Fick vi ta in Emil Kruse som fick stå där. Men Ja, det där, den där känslan när man gör det där.
Så slutsatsen är, ge fan i att värma upp.
Man brukar värma upp inför att värma upp, och så värmer man upp inför uppvärmningen, och så värmer man upp. Hockeyspelare har ju, vad ska man säga, man har MVG i att värma upp, om man säger så.
Vi ska komma in på lite organisatoriska grejer på båda de här två lagen. Men jag är ju lite grann så här frågande till Mora, vad Mora vill med sin identitet just nu. För att det är ju ett lag som jag räknar definitivt inte Mora till ett lag som kan gå upp den här säsongen. Jag ber om ursäkt Mora supportrarna som lyssnar på det här. Men Mora är inte tillräckligt bra för att gå upp i SHL den här säsongen. De har ett bra spel, men de har inte laget för det. De möjligtvis har målvakten för det. Men efter den här säsongen kommer jag tappa spelare igen. Alla de här som kommer fram i fjol var det Heikkinen, Axel Sundberg, Micke Tinac, Olle Strandell och så vidare. Alla drog iväg. Nu kommer det vara samma sak. Spelare kommer dra iväg efter en säsong. Vad vill Mora vara? Vill de vara en sån klubb som bara gör spelare för att sen att de ska släppas iväg till andra klubbar? Man måste ju hitta någon form av ledning där, Fredrik.
Ja, och det där är en stor fråga, och den är relevant i en tid av ekonomiska utmaningar. Alltså det går att se det där i ett väldigt stort perspektiv. För det är ju i slutändan frågan vad man står för, vad man vill, vad drivs man av under skilda förutsättningar. Och tittar jag på specifikt Mora, så det här har vi haft uppe till lite diskussion förut. Det ska vara Johan Persson, det ska vara Daniel Ljunggren, Måns Karlsson och någon till som drar, som levererar, förväntas liksom ha en konstant hög nivå. När de inte gör det, när den tiden är över, vad är övergången för Mora? Ska de lägga stora pengar på att bygga en ny första lina? Har Mora de resurserna?
Jag tänker också, vi har ju diskuterat mycket om att Persson, Ljunggren, Karlsson, de har ju varit liksom tryggheten, de gör sina poäng, och då har de bakom liksom kunnat växa lite och blomma lite utanför det. Men när inte de levererar på den nivån nu, Då tappar ju de det här liksom som har varit det framgångsreceptet. Och Persson, Ljunggren, jag vet fasen om det inte är på sluttampen nu för deras session här i Mora, om inte de ska testa på och kanske åka utomlands och vara king shit, om man får säga så. Sen hade vi diskussionen också, Fredrik, i våra första samtal med, då pratade vi om Karlskoga ganska mycket, och jag sa liksom att i mitt huvud, när jag var i den bubblan liksom, då var det, fanns inget annat än SHL. Vi ska till SHL. Alltså, sen att andra klubbar såg på oss som att vi var lite mindre, men i min skalle, det var det bara SHL. Jag tror Persson, Ljunggren har precis samma tänk.
Att... Ja, och det tror jag är viktigt att säga. Det ska man ju inte ifrågasätta. I Moras drivkraft varje dag när de vaknar är ju såklart att gå långt. Att gå jävligt långt rent ut sagt och ta klivet. Sen kan ju vi då som ser en större helhet ställa oss frågan, vad har hänt de senare åren i Hockeyallsvenskan? Det har ju gått från att det var rimligt att något lag verkligen överraskade till att vi enklare åtminstone kan låsa in vilka lag har möjligheten att ta klivet till SHL. Mm. För det handlar om ekonomi. Det handlar om att vi har fått ner lag i Hockeyallsvenskan som är mästarna rent statistiskt. Antal SM-guld som finns i Gävle, hos Djurgården. Vi pratar Björklöven, Södertälje, AIK och några lag till. Och då är ju Mora en sån klubb som står i ett vägskäl. Man har gjort väldigt mycket bra saker de senaste åren. Man attraherar unga spännande spelare som gör 1, 2 år, kanske 3, för att sen studsa vidare i sin karriär. Är man nöjd med det?
Mm. Jag vet inte, men vad har ni för känsla? Men nya serieupplägget för Hockeyallsvenskan är väl känslan att vi kommer få mer sådana klubbar. Det är ett fåtal klubbar som är ekonomiskt starka just nu. Är det de som bara har chansen att gå upp? Förut hade man ju känslan, när det nya kom in, tänkte jag säga, nu har alla chansen. Men ser man det lite nyktert nu, så känns det som att det är bara ett visst antal klubbar som har chansen att gå upp i en bäst av 7, för det kommer ju slå ut. Eller vad känner ni?
Jag tror att man kommer behöva se över det här. För jag gillar ju konceptet med ett slutspel. Det jag inte gillar nu är att det är helt orimligt att Västervik med deras pengar ska kunna mäta sig med Djurgården. Alltså det finns inte möjlighet. Skulle de två ha konkurrenter, så skulle rent krasst Djurgården kunna inför ett slutspel bara, men du, vi måste köpa er den bästa spelare. Han får gå över till oss lite grann som mästarna. Ni vet, mästarna, när de går och hämtar Aaron Banks, bara, du bor på fel sida linjen här. Du går till de här istället. Nej, men rent krasst är det ju så. Det finns ingen möjlighet att tävla. Och därför så måste man hitta på något sätt närmare mellanlag. Jag fattar att det bara finns ett visst antal spelare, men man måste se över möjligheterna att kunna konkurrera med varandra.
Men den här klyftan som jag har tjatat om under mina år på tv, som jag tycker växer, det blir ganska påtagligt, och förstå mig rätt nu, jag förstår att det är inte verkligheten, men vi gjorde förra veckan 2 matcher i Globen, fullsatt, slutsålt Globen, onsdag, fredag. Sen kommer nyårsskiftet och vi åker till Västervik. Vi gör Västervik mot Kalmar. Alltså det är...
När hela Sverige kollar på junior-VM-final.
Det också. Men den matchen spelades ändå. Och ja. För dem var den viktig såklart. Så att jag tror inte vi ska blanda ihop de begreppen. Men bara den verkligheten man kommer till. Med förutsättningar, med arenan, med rinken. Med hur människor är öppenhjärtliga, vänliga. Det finns ju en fantastisk sida med det där också. En föreningsmentalitet som i Västervik. De vi springer på i korridorerna som står och kollar biljetter och som är nyfikna på att det är tv-lampor som står där. Fråga mig, en karl där. Vad är det för glödlampor? Nu har varit det värmländska, vi ska inte gå in på dialekter. Men alltså, de har ju nyfikenhet och en helt annan. Men det är en sån kontrast till Globen som är enorm. Och det här är en och samma liga. Det här är en och samma liga. Och det här är ju över tid såklart ohållbart.
Men det är det som har varit lite charmen också. Ja. Med de stora lagen som kommer ner mot de små. Men jag säger så här, när vi var i Västervik, det går inte att konkurrera. Det går inte att konkurrera.
Men jag tror att, säger vi inte också charmen rent generellt kring vissa bekymmer som vi har?
Jo, så är det.
Då ser det som att det är charmigt snarare än besvärligt.
Verkligen. Men något som inte är så charmigt, lite styrelsen. Som hände, om vi ska gå tillbaka till...
Vi är inne på det med alltså, vart Mora är på väg, så är ju det minst sagt relevant med tanke på att det är ju styrelsekaos. Det är andra Mora-klubben nu, så Fredrik, det jävla bråkstakar som bor i Mora.
Ja, men i Dalarna. Med,
Dalarna.
Ja, i Dalarna, för det var ju Leksand var det ju tidigare här i somras, då var det ju styrelsekaos också. Nu
jag sa ju till det, det är ju... Dalkararna var ju hårda förr, vandrade till Kungsbudan, som man säger, till huvudstaden och satte press på styret i Stockholm. Det vi ska försöka sammanfatta Mora-problematiken som verkar vara en soppa och en lång historia på ett kort sätt, så har det att göra med att när tidigare klubbdirektören Peter Hermodsson lämnade, så blev Peter Masur, som då har varit försäljningsansvarig och lite annat, tillförordnad klubbchef eller klubbdirektör. Jag vet inte riktigt vilken titel de använder, men högsta hönset.
Ja.
Under hösten så har en process pågått där man ska rekrytera en ny klubbchef. Och som jag förstår det, så Peter Masur var väldigt intresserad själv av att fortsätta det uppdraget och inneha den rollen. Styrelsen, som den har sett ut, har valt ett annat spår. Det här har ju dragit ut på tiden, och Mikael Simon, som gästade studion igår, bekräftade att det har tagit för lång tid. Vi pratade med andra människor runt om igår som sa att det har varit ett dilemma. Det här har gjort att 2 stycken ordföranden har avgått under hösten. Micke Lundström var styrelseledamot, lämnade i mellandagarna, gammal tävlingschef på förbundet och för övrigt förbundskapten i Kuwait en gång i tiden i hockey. Det är ni, fick en bonusinfo.
Kuwait?
Ja. Och så sent som i måndag så var det Karin Sticko Mjöberg, heter hon, som har varit pamp, får jag väl kalla det, i Region Dalarna. Ett tungt namn.
Släkt med Sticko Per Larsson, med tanke på Sticko. Är det gårdsnamn?
Ja, fast hon stavar med Å och Sticko Per med O. Så att det kanske olika
gårdar. Det är gårdsnamn, va?
Det är det, i grund och botten.
Ja. Kom tillbaka på
det. Ja. Och så det här är ju, det är ju rörigt, det är ett sår, och det som sen skedde under matchen igår var att vi hade Mikael Simons som gästade oss, och det är ju ett stort namn i Mora, tröjan i taket, pappa Janne Simons, legendarisk ledare på den tiden, det gick att ta sig fram i träskor och styra och ställa på egen hand. Han hade då klivit in i rollen som vice ordförande och någon form av talesperson. Men det som sen händer under matchen är ju att Peter Masur då blir uppsagd under matchen, som jag förstår det, på de signaler vi fick från, jag träffade som hastigast Peter och även andra som informerade under matchen. Och det här gick ju Mora Tidning ut med då igår kväll, som riksmedia också tog rygg på, att han blev då uppsagd och hade sin uppsägning i handen där från rollen som tillförordnad klubbdirektör, och det är nu Mikael Simon som har den. Och det här är ju någonting som Daniel Hermansson säger i intervjun, nej men det påverkar inte oss. Jag såg Daniel Ljunggren sa att nej men det har inte skvätt över på. Så här långt så står man väl emot. emot, men det är ju ett dåligt tecken för en traditionsrik, stark, mindre klubb i svensk hockey som har varit en trygg och lugn miljö. Så det är oroväckande såklart för Mora.
Ja, men det är väl, jag har varit lite chockad när jag hörde, för det, som du säger Lars, som vi var inne på, liksom att det är den föreningen, klubb som liksom fostrar många unga, som det är lite lugn och ro, man kommer till den här trygga, Johan Heber har varit där länge liksom, som har gjort ett bra jobb, men att det blir det här liksom lite kaosartade, det tror jag kommer påverka, om inte den här säsongen, men den här säsongen kanske man, om man tänker på laget, så kanske man kommer ihop som grupp, man liksom, men nu är det bara vi här inne i omklädningsrummet, vi skiter i de yttre påverkningarna, men om en, två, nästa säsong, så det kommer rucka dem lite.
Ett ordval som användes igår frekvent, både av gäster vi hade och även som jag läst mig till, det är att man pratar om yttre påverkan. Och för mig är det just nu att det skulle komma upp ryska ubåtar i Silja. Jag vet inte vad yttre påverkan innebär, men det är, jag tror så här, för att summera det. Mora skulle behöva lägga korten på bordet. De skulle behöva vara transparenta. Vad handlar den här problematiken om? För att det är ett jättefarligt läge om man får inre störningar på den nivån. För den slutsatsen tror jag vi kan dra allihopa. Vilka klubbar går bra i idrottens värld? Jo, de som har ordning och reda från toppen och hela vägen ner.
Det ska ju sägas att det är i mina ögon, så länge jag har följt ishockeyn på nära håll, så är ju det första liksom tecknet på framgång. Stabil ledning. En stark styrelse som vågar stå emot när det brinner. En klubbdirektör som fattar vad som behöver göras och en sportchef som är sportsligt kunnig. Jag ska upp till Skellefteå idag. Folk vet att jag är född i den stan, och jag ska kommentera Skellefteå mot HV. Där har du två lag som är helt olika skiften. HV var ju ett jättestabilt topplag under så många år. Där de nu har varit ner på väg ner i skiten. Och idag ska ju faktiskt inför matchen P.A. Israelsson hyllas, som jag hade 25 år. Han tog ju Skellefteå från att han var ju på för att lämna in konkurspapperna till att göra Skellefteå till att, vad hade de, 7 eller 6 finaler på 7 år, eller om det var 7 på 8 eller något sånt där. Och det var tack vare en stark ledning via Per Nordlund tillsammans med P.A. Israelsson och Lasse Johansson, då var den sportchefen. Samma sak i Växjö nu. Det är samma sak i Frölunda. Du behöver ha stabilt, ja, stabilt från toppen.
Sen har det skett en förändring som är relevant. För nu är inte PA så länge sedan i Skellefteå, men om du tittar bakåt. Vi nämnde Janne Simons var i Mora. Mm. Leksand hade Olle Öst. Du hade Glennerts i Färjestad. Du hade Danny Eriksson i HV71. Det har ju funnits, men då var det en tid där du hade en stark kraft. Andra tog rygg. Det jag menar lite grann är att vi går ju åt ett håll där den kraftfulla ledaren ska ju göra sina saker. Förr var ju den kanske sportchef och betalade löner och såg till att allting kommer att gå längre tillbaks. Nu behöver du också ha en styrelse. Och den frågan har ju aktualiserats. Jag är för okunnig på liksom det juridiska kring deras, så att säga, rättigheter och skyldigheter, men att det måste fungera där för att du ska kunna ha en klubbdirektör, sportchef, olika titlar som också gör sitt jobb, men inte, det får inte handla om en person. Det får inte finnas en som är starkare än klubben.
Nej, så är det väl. Men det är väl därför Brynäs, Djurgården ligger i Hockeyallsvenskan nu, för att de inte haft ordning och reda på grejerna. Och det är därför HV trillar ut. Man tänkte ändå när HV liksom byggde upp någonting under Hockeyallsvenskan att man hade lärt sig någonting. Men det är ju samma visa igen.
För ofta när man börjar titta ner på det så är det ju så här. Ja, de har skylt på en dålig tränare. Han har fått sparken. Eller det har varit två misslyckade nyförvärv. Ja, det påverkar ju, men i mindre utsträckning. Den stora faran, och skulle jag säga skräcken, det är när man tappar konceptet i sin helhet. Då är det fara och färde.
Och det blir ju frågan med Mora nu.
Ja, de står ju i vägskäl.
Exakt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag tycker att vi ska återkomma lite grann till matchen också, för det var ju några saker. Vi såg Ilestedt, såg ingen bra ut den skadan. Norman, ny frånvaro på John Norman, det är ju hur många som helst. Men sen också, det som kom ut innan matchen igår är ju att Micke Holmqvist förlängde sitt kontrakt med ytterligare 2 säsonger. Och det var man ju lite förvånad över att läsa, för han har ju snackats till Rögle. Han var, det är ju klart, som jag har väldigt goda uppgifter på, liksom många andra, på att Robert Kimby är klar för Djurgården. Så har jag förstått det. Och då undrar man ju då, Dagen, ska de ha 3 tränare helt plötsligt? Eller vad, jag förstår ingenting på det här.
Nej, men att Holmqvist, vill han vara kvar, då tycker jag att det var ett självklart. Alltså, om man kollar på den tiden han har byggt upp här.
Dundersuccé har han haft.
Ja, men för 2 månader sedan, då pratade vi, då var de 1 poäng från kval. Så att han förlänger, för mig så säger att det var en självklarhet. Men det är ju just det där du säger, vad ska de ha i framtiden? Om Kimby, han ska ju in. För mig är Kimby en huvudtränare. Mm. Och jag tror inte på att, nu såg jag att någon började prata om att man skulle ha delat ledarskap. Jag tycker man ska ha en tydlig hierarki. Vem är headcoach? Vem är assisterande? Om man går in i ett delat ledarskap, vet inte om det skulle funka. Men om Kimby kommer in tillsammans med Holmqvist och Patrik Andersson som assisterande, då tycker jag att man får en ganska, ja, det är en intressant konstellation där man kan bygga upp.
Jag tycker också det låter intressant. Sen är ju frågan då, alla som verkar, om man läser av det Djurgårds Twitter i alla fall, nu vet jag att ni är allergisk framförallt Fredrik mot det här, men om man läser av, Djurgården har väldigt mycket fans runt om i Hockeysverige, och de man läser av och hör, de vill ju ha Micke Holmqvist. Vad ger det då Robert Kimby för mandat från start, om de har liksom ersättaren klar 2 meter bort?
Men jag backar lite grann nu till hösten, när Holmqvist får ta över. Jag tar ingenting från Mikael Holmqvist. Det som Djurgården har gjort sedan han blev chef i båset är ju inget annat än djupt imponerande. Jag tror dock inte sanningen ligger fullt och helt i att Mikael Holmqvist har förändrat Djurgårdens sätt att spela hockey på, ledarskapet, coachningen. Det som skedde för mig var man kom till en punkt där det blev ohållbart med den förra ledningen. Det blev en kollision mellan spelarna och tränarna. I samband med att spelarna indirekt, för det går inte till så, det ska vi också vara tydliga med, att spelarna säger att nu ska tränaren bort. Men det pågår ju en process, och till slut så tar man ett ansvar och säger att det är ohållbart. I samband med att Holmqvist steppar upp och blir ansvarig så tar ju spelarna ett betydligt större ansvar. Och man har den typen av spelare, jag tänker främst på Marcus Kryger, som är en informell ledare av Guds nåde. Det är en imponerande karaktär och kraft. Jag känner inte honom personligen, men det känns som jag har gjort 200 Djurgårdsmatcher de sista åren och stått några meter ifrån honom, så det känns nästan som att jag har tränat Djurgården ibland. Så det är ju det som har hänt. Och problematiken, det enda problemet med det här, att Djurgården går så bra med Mikael Holmqvist, det är precis det du nämner, Lars. Exakt. Det är att man tror att det är han som har frälst dem. Han säger ju själv när vi pratar med honom att det inte är så. Sen har ju han sannolikt fått en boost, och han ska sträcka på sig, han ska vara stolt, han ska vara glad. Han har gjort det här, han har varit med i det. Men sanningen är bredare än så. Så att för mig är det inte det jättekonstigt. Det enda som jag ställer mig frågande till, det är huruvida han är 100% bekväm i att ta ett kliv tillbaka igen. Eller har han fått smak för att vara frontfiguren och därmed känna att det här är ju ett helt annat jobb som passar mig ännu bättre, det här är roligare.
Vi pratade väl, jag vet inte om det var podden eller om du och Fredrik pratade om det, att det sista för någon månad sedan när det började förändras lite i Djurgården där, det sista Djurgården ska göra nu är att förlänga med Holmqvist och sätta honom som huvudtränare.
Exakt så.
Sa vi då. Alltså det är, ja men, det är lätt att göra en förändring när man kommer in som tränare, man ändrar lite. Det brukar bli en effekt. Nu tycker jag att det har gått så lång tid så man ser ändå att, som Fredrik är inne på, spelarna har tagit större ansvar. Det ser ändå bättre ut. Visst att man har lite problem i spel, mycket skador och sånt, men för mig så är det tydligt att Kimby ska vara huvudtränare för mig.
Det är klart.
Och sen har man assisterat. Ja, det är den uppdelning jag tycker man ska ha.
Och delat ledarskap, det är värdelöst. Det funkar inte. Det funkade förut. Lars, var inte du som hade någon parallell till, eller vem var det? Nej, det var Tobbe Karlsson, vår kollega igår, som direkt har svar på talet. Då går vi till fotbollstränare och Lagerbäck kunde göra det och så vidare.
Men har det funnits i hockeyn?
Ja, det har funnits försök med det, och vi ska också komma
ihåg. Falk och Aro hade väl i Djurgården efter Barry Smith till exempel.
Ja, och du hade faktiskt på pappret Bemström och
Bosic, eller var det Falk?
Bosic och Bemström Bosic på pappret. Och det uppfattade inte jag på en hel säsong förrän någon sa till mig i januari när vi hade gjort de massa matcher att de har delat ledarskap. Så att det tror jag absolut inte på. Men det jag ska säga också bara på Mikael Holmqvist är det jag har fått till mig gällande hans insatser som tränare genom åren, så är han en utomordentligt skicklig assisterande tränare som kan jobba med de unga spelarna, som kan utveckla dem, som kan driva dem framåt. Och det är inte fyrskam. Vi måste komma ifrån det här att vi lägger så väldigt mycket på en head coach. Jag har själv varit det i hela min karriär som tränare, bortsett från en halv säsong när jag sen fick ta över. Och det är en konst att vara en skicklig assisterande tränare, och de ska man vara väldigt rädd om. Så därför tycker jag att det är ett naturligt resonemang för mig. Om det nu, vi förutsätter att det är Robert Kimby, fronta head coach. Ha med dig Patrik Andersson, en väldigt sympatisk kille som ser ut som en skolpojk för övrigt. Han ser så perfekt i frisyr och uppsyn. Och Holmqvist som...
I så fall är det internatskola högre.
Men han ser precis ut som han
har... Kamratprostrad på
det. Det är en penalism, Djurgården.
Nej, det kan jag verkligen inte. Men han ser ut som att han har knutit slipsen sedan han var liten pojk.
Ja, det tycker jag.
Exakt. Internatskola. Men vi slår fast här då. Problemet jag hävdar det är att om då Kimby förlorar 5 av de 7 första matcherna, då kommer ju fansen att skrika på att Micke Holmqvist ska leda dem ändå.
Men då ska Niklas Wikegård säga,
ja,
skit i det ni, jag har ansvar för det här.
Då pratar vi precis om Mora, eller styrelse, att vi har en stark kraft där uppe som säger nej, det är så här vi ska gå framåt, för det är ju det problemet Djurgården har haft nu. Alltså, de kan ju inte sparka med tränare. Nu har man en tydlig, vad ska man göra? Och jag tror för som spelare också, jag vet inte, inte var tränare som du Fredrik, men att som spelare så är det skönt att känna vem som är chef, ja, men... vem som är assisterande. För det blir en annan relation. Du pratar om att Tomkis är bra med spelarnas utveckling. Det blir en annan relation mot vad han som är högst upp.
Jag ska ge ett konkret exempel. En säsong när jag var i Oskarshamn så hade jag med mig Arto Mietinen idag i Tingsryd och Johan Lundskog som var i Frölunda, har varit i Bern och i Tyskland. Och sen hade vi en fas där det gick lite halvtrögt, och jag i all välmening försökte jag lyfta mina kollegor och la lite fler liksom sysslor på dem och en större roll och så i avsikt att vi skulle få fart på det. Och det blev bara rörigt, och då var det Arsi Pispanen, den långa finländska spelaren som idag jobbar åt Oskarshamn, som vid ett tillfälle, och det minns jag mycket väl, så sa han till mig, jag måste få veta, vi behöver veta vem vi ska titta på när det är svårigheter. Och då gav han ett konkret exempel, till exempel när du står i båset och du ska plocka målvakten. När ska vi ta målvakten? Det är 3 minuter, 2,5. Så vill spelarna, de kastar ett öga, det vet du Dagen, liksom, okej, är det något på gång här, vilka ska in? Och då stod vi och i stort sett tittade på varandra, och det blev en otydlighet. Det var ett konkret exempel, men i det stora hela så, du måste ha klara roller. Du behöver ha en huvudtränare, en headcoach som tar besluten, som frontar, som är den här Bulan Berglund-typen ibland. Du tröttnar på honom, du vill be andra åt helvete, men du har respekt och du gör vad han säger. Sen ska du assisterande tränare som har en tajtare relation, närmare spelarna, större förståelse, men som inte blir hamnar i knät på spelarna. Det måste fortsatt finnas en distans.
Jag börjar skratta nu när jag ser framför mig du sitter med pispanen ner i rummet. Han sitter och hänger med. Fan, Fredrik, vet inte vem som är chefen.
Så var det. Och det jag har lärt mig mina misstag. Det var ett sånt. Misstaget var inte att jag gav kollegorna större roll. För de var ytterst kompetenta. Men jag bleknade. Och jag framstod som inte den som tog ansvar för läget. När avsikten var det omvända. Så att det är viktigt.
Alltså Bispan är väl en av namnen som nämns som potentiell ny sportchef i Oskarshamn. Han är väl assisterande sportchef där om inte jag är helt bakom frätet.
En ytterst sympatisk, gänglig finne som blev kvar i Sverige.
Underbar. Men en sak till på bara kort på Djurgården liksom med ledarskap. Att du sa ju Olle Liss hur han liksom intervjuade så att han var katt. Vad sa han? Att han var...
Värdelös.
Värdelös. Men just... Hur man har behandlat spelare och under Garpenlöv också med ledarskap och få utveckling på dem. Olle Liss, visst, mycket pucktapp, ser rätt knackig ut ibland. Men alltså den där edgen han har igår, avgörande liksom, för att komma tillbaka till matchen. Det är inte många som har det. Och att liksom låta honom göra lite misstag, göra bort sig lite. Men att han har den där edgen.
Han har en spets som väldigt andra får.
Men det är ingen som har det.
Och att man inte får ta det onda med det goda.
Ja, och att man inte liksom utvecklar honom och jobba med honom och liksom, fan, har vi den här grabben? Har vi Olle Liss med det här slagskottet? Då måste vi utnyttja det.
Nu touchar du vid en grej som jag är fäst vid och tycker är väldigt intressant, och det är att hur du förvaltar det du har. Det är ju ett slit och släng samhälle pratar man om i det vanliga livet, men det har ju tyvärr också smygits in i hockeyn att okej, han är inte tillräckligt bra, ut med den, in med den. Hade vi haft vår tidigare kollega Harald Lyckner med oss som pratar mycket om det med FIRE och hur du bygger grupper och hur det som var liksom en bärande del i gruppdynamik för, så är ju det sättet vi lever lite på hockeymässigt idag bygger ju inte den där starka, solida gruppen. Sen förstår jag att man vill rekrytera bättre spelare, men du har vad du har. Och det har jag sagt det förut, du får öppna kylen. Vad kan jag få för lunch idag? Vad ligger det för grejer? Kan jag göra något med det där baconet? Eller har baconet gått ut? Alltså... Det är en tränares uppgift att göra så bra du kan med det du har. Och då är det kombination. Sen ska jag säga för att försvara tränare, Dagen. Jag ser att du nickar medhållande nu. Så jag lägger ner. Det kräver ju också att det är spelare som är respektfulla nog gentemot laget och förstår att okej, nu kanske jag har en sämre period. Jag tar den här bänkningen. Jag spelar inte PP de här två matcherna. Det är klart att det blir frustrerande, men det får inte fälla gruppen.
Tro mig, Fredrik, jag har varit kapten i 6 år. Jag har fått jobba med det där själv.
Så du menar på den punkten att inte det blev PP, att det var där.
Fan, vad många
missar.
Missförstådda så många tränare.
Ja, klassiker. Under så många år också. Ska vi ta oss till Gävle? För det är ju, utan att sticka under stolen, så är det ju en av de största nyhetshändelserna som har hänt den här hockeyallsvenska säsongen, att vi vet alla hur mycket vi har pratat om målvaktssituationen i Brynäs. Det vi vet nu är att Brynäs har arbetsbefriat Anders Lindbäck. Det innebär att Anders Lindbäck är fortfarande under sitt kontrakt resten av säsongen, men han kommer inte att spela för Brynäs IF. Det här innebär att Damien Klara är då målvaktsalternativet i Brynäs, som då såklart är ute och letar efter en ny målvakt. Och det har ju kommit massor av rykten som finns och florerar runt det här. Men det är ju så att vi kan inte prata om de ryktena som sägs, utan vi går på det som är bekräftat. Och det är att Brynäs har arbetsbefriat Anders Lindbäck. Vad tänker din förstagen om själva grejen?
Nej, men att vi har pratat om, jag vet inte vilken omgång vi var inne på, att målvaktssituationen var för svag mot vad man har för spelare liksom. Så den var tvungen att adderas in och mer, och jag tror att det har kommit en situation där inte Lindbäck accepterar att vara tvåa. Och då ska man ta in en trea, en till målvakt som ska vara etta, som jag ser det. För jag tror inte man går in i ett slutspel med att ha Damien Klara som nummer ett. Och att då ha Lindbäck som trea, det hade blivit infekterat. Jag tror inte det hade hållit liksom i gruppen, och det hade blivit problem, och därför har man valt att gå den här lösningen, vilket jag tycker man gör rätt också, för du kan inte ha en sån stark målvakt som inte accepterar det, och då kommer det inte bli hållbart över tid.
Jag kokar ner det ännu ett kliv. Alldeles oaktat vad som ska ha skett, så är det rätt spår för Brynäs att försöka hitta en klar etta. Klara, som nu ska vara tvåa, gör det ju jättebra. Och det är ju en potentiell stor målvakt över tid. Men min stora känsla är att går man in i ett slutspel, Brynäs ser bra ut. Brynäs har en väldigt klar och tydlig målsättning. Det finns många faktorer som ser ljusa ut för Brynäs. Men målvakten är tungan på vågen. Sen kan man ställa sig den frågan då. Vem ska in?
Ja, money talks har vi sagt.
Brattström försvann ju, ska jag bara säga. Brattström försvann. Du ska ta din testaggen. Brattström blev idag klar för Färjestad. Så det blir inte Brattström som vi många hade spekulerat om.
Oroas för. Ja, men ring AIK. Ja, Tobias Norman. Jättebra målvakt. Här har ni en slant med pengar.
Du får inte säga sådär, de blir jättearg. Jag vet. Som visar mig. De Brynäs som var jättearg när jag sa Ignatjev då, köp loss honom. Och då blir de här rasande. Vi har ju till uppgift att provocera ibland också. Så att ibland ska man ta ett djupt andetag och tänka.
Exakt, jag kanske skulle ha tänkt till lite. Men alltså, ibland måste man kanske kolla vilka behöver pengar. Jag tycker Norman är en bra målvakt. Är han första? Det vet jag kanske inte att han kommer gå in. Men han kommer ju definitivt höja målvaktsnivån.
Kan Tingsryd tänka sig att släppa Rydén? De har lånat ut han. Kan de har 10 poäng ner. Kan de tänka sig att om 3 veckor när de är klara sälja Rydén? Det är ju inte tillräckligt bra målvakt för att vara etta kanske. Men.
Sen tror jag man ska ha klart för sig att ofta säger vi så här, men han spelar där. Men tro mig, väldigt många spelare har av olika skäl, det kan vara privat, det kan vara sportsligt, du kommer inte överens med tränaren, du tycker inte spelet är bra, du får inte istider, som vill iväg. Så att det uppstår ibland öppningar, så att jag har svårt att se att man ska våga gå på ett oprövat internationellt kort.
Vad tur att jag har lösningen åt det då.
Ja.
Och åt Brynäs. Har du något mer eller ska jag bara säga svaret?
Så, ja, men ska du ta det in från Frankfurt eller?
Nej.
Nej, okej.
Nej. Låt säga, vi vet att Joel Lassinantti uppe i Luleå har drabbats av körtelfeber. Han förväntas nog ändå komma tillbaka och vara helt i slutspelet. De har Mattias Ward som tvåa. David Rautio är överflödig i Skellefteå och i Luleå då. David Rautio har varit lysande de matcherna han har spelat den här säsongen. Och är fortfarande, han tävlar mot Luleå nu, han har tävlat mot Skellefteå tidigare under säsongen. Han har varit i Brynäs tidigare, känner föreningen bra, han är en meriterad målvakt, han är stabil framförallt och du kan lita på David Rautio. Brynäs, ring David Rautio.
Och för er som inte ser oss, ska jag säga, länge sedan jag såg en så arrogant människa, Lars, som du drog igång. Du viftade lite med handen. Det där var well played, Lindberg. Den där var genomtänkt.
Jag har ju varit med NFL-studio på söndagar nu. Där jobbar jag med Oskar Strauss, som är norra Europas minst ödmjuka människa. Så jag får liksom steppa upp lite grann för att ta det.
Jag smög in Norman lite.
Men... ja, men det här var klara besked.
Ja, men han har ett bra ratio, så det är, ja, det är jävla härlig. Ja, det var bra.
Men den är ju inte omöjlig heller.
Verkligen inte.
Nej, sen jag såg också någon rubrik om att det brinner i rumpan på Alsen för att det är tajt på tid. Men det är fortfarande en månad kvar.
Ja.
Och jag tror inte man behöver ha någonting på fredag bara för att man möter AIK. Utan klarar av att spela bra hockey. Brynäs ligger i en bra position. Och därför så tror jag att man är så klok och genomtänkta i jävlig gänget att man verkligen ska hitta bästa tänkbara lösning.
Sen tycker jag ändå, har inte Brynäs hittat någon, den här allsvenska rytmen någonstans? Att det känns som att de liksom, de har kommit in i det här nu, mot bottenlaget slår de inte av på takten, de liksom vinner, kanske inte spelar på topp, men de vinner matcherna mot topplagen.
6-0 Kalmar igår, det var ju ruggigt stabilt. 10-2 mot Östersund, som du säger, Dagen, det är helt rätt. Det är ju det, de vinner ju de matcherna de ska vinna nu. Mm.
Och det är bra. Nästa steg är ju att man i toppmöten, om jag får kalla AIK det för ett sånt här nu fredag kväll, som det är väl du och jag i alla fall på plats, Lars, va? Imorgon.
Yes.
Så kan AIK brösta upp sig. De hade ju haft, de har haft tuffa jämna matcher. Senast på Hovet så är det ju en sen upphämtning av Brynäs med 2 mål i sista minuten.
Mm. Årets match ska jag säga.
Ja, det får du säga.
Årets avslutning i alla fall.
Ja, årets sista minut. Nej, men och, klarar man av det också. Men att Brynäs är bra, det räcker väl att titta på tabellen.
Ja. Jag vet att det här blir liksom spånande. Och det har ju inte hänt. Men vi såg det ju med HV. Och där Adam Åhman kom in och stod. Vi såg det med Hävelid i fjol. Myrenberg i Djurgården. Vem blir nästa namn då? Vem ska hoppa in och påverka det hockeyallsvenska slutspelet från SHL? För jag menar, det är ju mycket troligt att det här kommer att ske igen.
Vi hade faktiskt ett intressant snack med Fredrik Mikko, Djurgårdens målvaktstränare, igår en stund innan matchen. För då förklarade han lite kring Carl Lidö som har varit med och är tillbaka i Tyres och Hanviken. Och då kom vi osökt tillbaka och tänka på den bizarra våren som det var för Djurgården då, när Lindbom först blev skadad. Sen hette han
Galaida.
Galaida, ja. Som också rök, Myrenberg får kliva in. Dessutom var ju den då, för då har de alltså en SHL-backup och de har en hockeyettan-backup. Det är så du kan ha det. Hockeyettan-backupen de hade då var ju också skadad. Jag kommer inte ihåg vilken det var, eller han kanske inte ens nämnde namnet.
Vad gör de i Stockholm?
Ja, det kan man fundera. Så det är ju jätteintressant. Och som då Fredrik Mikko sa, då får du ju också tänka, vilka kommer sannolikt att kunna hamna i ett läge att det tidigt är slut?
Ja, det är inte jättelätt att gissa just nu med tanke på hur det ser ut i SHL-tabellen. Jag har den framför mig här med tanke på att jag ska jobba ikväll. Ja. Men de lagen som är inblandade som kan hamna i neutralt läge, det är ju Örebro. Vi ringer Jonas Enroth, vi slänger in han här.
Han är säkert sugen på att komma.
Eller Malmö, Daniel Marmelind, varför inte? HV, Ortio. Modo, Lasse Lehtinen har varit hur bra som helst. Olle Eriksson är lika sånt. I Rögle har du Rifalk. Luleå kommer inte att hamna nere till slut ändå. Men det är ju det. Vad var kontenten av samtalet? Var det att det är svårt att lista ut vilket lag som kommer att hamna där?
Ja, att det hela helheten av det där är ju, det är ju ingenting du vill hamna i. Det är ju inte, det är liksom, det är ju när du har tryckt på nödknappen som det ska slå in. Och då är det inte bara det faktum att dina målvakter inte är disponibla. Den du vill ha ska också vara tillgänglig, vilja vara där och rätt typ av karaktär. Så att det är ju inget drömläge att spekulera kring det. Men din fråga var vem det skulle kunna vara, och med det vi har diskuterat nu har jag ju inget svar på det då.
Nej. Dagen, visst är du med mig på tåget att vi skrotar den här jävla regeln att man från Hockeyallsvenskan får låna en SHL-målvakt in i kvalet?
Här tycker jag att du skulle ha lagt in Tommy Sjödins röst. Vad är det för jävla skitregel?
Jag har tagit bort den.
Vad är det för jävla skitregel? Var det likt eller?
Sådär. Vad har vi mer i Hockeyallsvenskan som har hänt? Vi kan prata om Bottenträsket lite grann, så har det ju hänt saker där också. Och det som har hänt att nu är ju Östersund tillbaka att förlora varenda match igen. Västervik har sprattlat till någon, men de förlorade ju den här matchen mot Kalmar som gjorde att nu är det ett jätteavstånd igen. Så det är 10 poäng mellan Kalmar och Västervik nu helt plötsligt igen.
Ja, ska inte slå in någonting, men det känslan är ju att det blir Västervik Östersund så som det ser ut. Alltså det är, kolla poängen nu, så det är historiskt dåligt.
Jag fick skicka till mig idag att jag i tv igår hade sagt, jag ser ju såklart inte om mig, men jag hade sagt gällande Östersund att jag vill inte vara den som säger att det är kört, och sen var det en konstpaus, men det är kört. Så när till och med jag säger det så är det illa däran. Vi var ju i Västervik, om vi kopplar ihop det, Dagen.
Det var det jag tänkte.
Jag tycker det finns en, jag ska inte säga att de är uppgivna, men det finns en, det ser lite tröstlöst ut, och det är ju såklart besvärande.
Ja, men liksom, vad pratar vi om? Vi pratar om att Theo Jakobsson och Alex Kärnik var borta, och det var liksom de ledande spelarna. Hugo Gabrielsson på defensiven har varit riktigt bra, men det säger en del om att man inte har träffat rätt. Alltså Anton Svensson har varit bra, alltså gör sina grejer, men McGrew 7 poäng, Karabacek 15, och du förlänger med Bunchis. Ja, det finns säkert en uppsida med honom. Han har gjort 8 poäng som utlänning. Alltså det är inte tillräckligt bra. De har inte varit de som ska leda det här laget. Det har varit Kärnik, det har varit Theo Jakobsson, det har varit Gabrielsson. Då ligger du i botten, tyvärr. Och sen
det,
att man...
det krävs ju där några härförare av importerna som Västervik genom åren till och från har varit bortskämda med. Då blir det så mycket enklare för de andra att ta rygg, fylla en funktion, hitta en roll, slita i ett boxplay, bidra i ett PP, men inte föra det.
Mm. Ja. Sen också... McGrew liksom, vad är grejen? Han gör poäng var 8:e match liksom, och ska vara värvad som en stjärnspelare. Det är ju... Jag håller med, det är ju för dåligt.
Ja, men jag la upp en bild på min dotter när hon åkte skridsko första gången. Då skrev Fredrik till mig, det ser ut som McGrew i backchecken. Alltså det säger väl en del om alltså, arbetsinsatsen också. Liksom, att man... Men sen är det också liksom så här, vi pratar om ekonomin i Västervik. Man tar in en Cody Porter, 4 matcher, skeppar honom. Det kostar en del att ta in de här utländska spelarna också. Men tar man in Eltonius, ja men han har gjort det bra. Men liksom, det är ingen som vänder skutan och liksom att man klarar sig över kvalsträcket.
Nej, och där får man ju säga att det har felat lite. Vi pratade om det i studion där i Västervik-Kalmar, att två vägar med en begränsad plånbok, att få de här unga spelarna att vara i en miljö. Och där är ju Theo Jakobsson ett bra exempel. Där är Kjernik ett bra exempel. Mm. Det finns några till unga som jag tycker också tar för sig. Men när inte toppen är där, då är det ju jättesvårt att leverera såklart. Och problematiken är ju kanske att attrahera dugliga, solida hockeyallsvenska spelare att vara i Västervik. Då får man gå på importer och där kan du ju ha, det pratar ju du och jag mycket om Dagen, du kan ju få fram jättebra namn mycket för pengarna, men det är också kostsamt. De ska flygas dit. Du ska ha bil, du ska ha bostad, du ska ha nettopengar, du ska ha försäkringar. Och i ärlighetens namn, om man hamnar i ett prekärt läge med många utländska spelare, när det står klubbens framtid på spel i ett kval, de har flygbiljetten bokad hem dagen efter. Mm. Who cares?
Ja, men du har väl en ekonomisk uppsida på det om du träffar rätt på de här.
Såklart.
Men du har ju en ekonomisk... Ja, men då blir det ju billigare eftersom du kan få ut max som man har gjort på många spelare i Västervik, men sen när vi är där, liksom, det måste hända något i Västervik. Alltså helhetsupplevelsen för åskådare att komma in till ACT-arena, den är för dålig. Man får vänta på att pissa, man får vänta på att ta en korv. Alltså det måste komma en till en ny arena. Jag vet att jag har varit i Karlskoga i många år. Vi har pratat om det 26 år känns som att det ska byggas en ny arena. Nu gör det. De har pratat om det i 7 år i Västervik. Det kommer ta tid. Men det måste hända någonting.
Men det frågan är sagt, om det är för sent.
Ja, men sen är ju de, vi hade ju Petra, ursäkta att jag glömt efternamnet, klubbchef, tror jag titeln är, som gästade oss. Som var vältalig, hon var visionär, hon hade ambitioner. Många gör ju ett jättebra jobb. Viktor Öhman, sportchefen där, försöker utifrån sina förutsättningar. Jag tycker det kommer ner till att det är, då är vi tillbaka igen vid den här klyftan. Sen kan de skrälla till det lite, men frågan är, kan man liksom skrälla sig till en sjätte plats? Eller har det blivit svårare att vara, liksom gå från de där 4 sista lagen till en tryggare plats? Är det steget allt större?
Ja.
Men Petra gav i alla fall ett tryggt intryck på det. Alltså, jättebra när hon pratar, men jag tror att det är mer oroligt bakom stängda dörrar.
Hon sa bland annat också att säsongen 26-27 så kommer vi spela allsvenskan här i en stor fin arena. Det är några år dit till att börja med. Det är tuffa utmaningar de står inför idag.
Ja. Och då kollar vi på andra sidan. Det står ett Kalmar med ett helt ny arena med ett flyt i spelet som börjar liksom locka lite publik. Det börjar bli lite poppigt i staden att gå på hockey och har verkligen hittat ett spel där de slår de här bottenlagen. Där man har en trygghet.
Jag tyckte det var en ordentlig skillnad mellan de två lagen i den matchen. Kalmar var väldigt systematiska. De satte press och prägel på matchen direkt. Det var arbetsinsats som är bra på många namn, och det kan låta slarvigt om man säger så, som man knappt känner till. Men spelare som gör en väldigt solid insats och är bra kort och gott. Så att det bör sägas i sammanhanget att de har en annan, de vandrar på en liten annan stig.
Nu åkte man ju på en rejäl smäll igår, men ändå, jag tycker att mot de här konkurrenterna som ligger i botten har man ju ändå ett spel som de vinner mot. För de har plussade stig där. Och det finns en... Jag har ju sagt många gånger med det här spelet med backarna. Liksom, att man följer med, man är väldigt frejdig i det här spelet. Och mot topplagen tror jag man måste bli mer cynisk. Jag tycker ändå att det visar det i tredje perioden. Vi pratade om det efter matchen, Fredrik, att man liksom stängde ner dem. Ja. Och det måste du hitta mot de bättre lagen också, för du kan inte byta chanser.
Mot Västervik som stod och pratade om att vi har slagit Brynäs hemma. Vi har slagit Djurgården hemma. Det är klart att det är segrar och skalper som man kan sträcka på sig när man går på ICA. Men ska du inte vara i botten så är det ju de kollegorna på den andra halvan av tabellen du ska slå. Det gör ju Kalmar avsevärt bättre än Västervik.
Vi tog ju fram en statistik när Modo mötte Örebro i en jätteviktig match här just innan nyåret, att Modo hade tagit 27 av 33 poäng mot lagen som låg bakom dem i tabellen. Jag menar, det är ju exakt det man ska göra när man ska när är det enda målet att hålla sig kvar. Vinn matcherna mot dem som där det blir ett, då kan ni, ja, det blir en sexpoängsmatch helt enkelt.
Exakt så är det.
Mm. Vart vinner nu? Södertälje eller Umeå? För vi kommer nästa vecka att snacka lite mer Västerås, AIK och Brynäs. Med tanke på att vi ska göra AIK och Brynäs imorgon.
Det blir Södertälje. Mycket Södertälje nästa vecka också. Vi har två matcher i Södertälje, så vi kan ta det till Umeå.
Ja, jag måste bara flika in. Fyra assist av Videll igår. Det var
konungens återkomst.
Men för Björklöven och för Viktor Stråle, två monumentalt viktiga segrar. Alltså jag tror att alltså för vad som hade hänt om de hade förlorat de här två, det vet vi inte nu. Men det vi vet är att det var två tunga segrar där Jonna Voutilainen var ju läskigt bra.
Ryggen mot repet, va, kan man väl säga, i brygga. Det går att hitta andra jämförelser. Men att i det, och då tycker inte jag, för det var någon som sa till mig att jo, men det var Voutilainen som stod emot. Ja, men så vitt jag vet så spelar han i Björklöven och en del av det laget. Så att, det är klart att du sätter dig själv i ett bra utgångsläge med bra målvaktsspel. Men han har ju varit bra över tid, så att jag vill nog se det som att betydelsen var monumental av de två segrarna. Och det är starka segrar i mina papper med att åka till Hovet dagen efter till Västerås och den första perioden rent målmässigt. Sen har de säkerligen inte raderat sina besvärligheter, och det ska följas upp över tid. För det blir ju så, ju längre du har sumpat det, ju längre måste din streak av bra prestationer och poängplockande pågå för att du ska liksom väga upp det. Men klargörande kände jag det som på distans av Björklöven.
Men lika mycket som att Kalmar vinner mot sina bottenkonkurrenter, så känns min känsla är att när Björklöven spelar på topp mot seriekonkurrenter uppe topp 6, så är en nivå till på dem. Sen kan de checka ut lite mot Västervik, Östersund och sådana matcher. Det händer. Ja. Men de har en hög nivå där, men Ja, Voutilainen är riktigt bra. Alltså. Men hemmafacit. Hemmafacit ska bli intressant att se nu. De har alltså 15 matcher, 6 vinster, 7 förluster. Karlskoga imorgon. Nu har man dock en första serie som har kommit igång. Men det jag saknar bara på hemmaplan, som jag tycker man har sett under många år i Björklöven, det här våg efter våg. Man kommer med den här tyngden hela tiden, följer på i spelet. Det ser man inte på samma sätt. Och de har inte de spelarna nu heller, med Mayer, Paul, Dove Nilsson. De syns ju inte så mycket i spelet.
Nej, men och jag tycker kanske att man inte, det som skuggar det du pratar om, böljande trycket, det är, har varit en tid en bristande effektivitet. Mm. Och då kommer det lite grann i skymundan. Då hamnar problematiken någon annanstans. Jag ser kanske inte att de har ändrat sig särskilt mycket i det spelmässigt, utan de har inte fått betalt för det. Kan man börja få det så det kommer en trygghet, då tror jag att man är då har man ett annat tryck i grejerna.
Men det blir spännande. Karlskoga ikväll hemma då, som ni sa. Och så sen har Nybro borta och tuffare matcher mot de här Smålandslagen, där de ska möta Tingsryd, Kalmar och lag längre ner i tabellen då, innan det blir Djurgårdsmatcher och så vidare. Så att nu kommer ju det testet då, efter de här två viktiga segrarna, kan man bibehålla det när det är lag på den nedre delen av tabellen. Och inte minst då Karlskoga, som vi såg när de slog Björklöven senast. Och då kommer vi att ha ett väldigt bra facit på Björklöven.
Ja, och generellt bra siffror just nu. Gör det ju bra.
Ja, försvarsspelet börjar se bättre ut. Offensiven glänser inte, men alltså 5-5 spelet. Sen omgång 8. Vi pratar om Karlskogas powerplay har varit klappkast då. Då har de inte gjort ett mål. Sen omgång 8 har man 38,5 i powerplay. Det gör att man vinner matchen. Men defensiven med Kull och Tillander, jag hör från spelare att det är en mer feedback bakom, liksom på träningar. Det är mer direkt feedback på bänken som uppskattas väldigt mycket, som gör att försvarsspelet ser tryggare ut. Och då har man ett powerplay som liksom levererar, så börjar man också vinna matcher.
Och jag tyckte också bara kort, när vi träffade på Dennis Hall uppe i Umeå mot Björklöven där i mitten av december någonstans, så tyckte jag ändå att trots omständigheterna att han kände sig relativt lugn. Och det är ju en viktig faktor för de här lagen som svajar lite grann, att man inte kastar och överger sina ideal utan att man fortsatt gnugga vidare på det. Så att den helheten har Karlskoga gjort bra, men även för dem som vi var inne på nyss, har man satt sig i skiten så tar det tid att klättra sig ur, och då får man ha lite tålamod.
5 segrar på de 6 senaste. Hörrni, nu har klockan slagit så pass mycket att jag måste snart börja hoppa i bilen och åka till SHL-match ikväll. Daggen, du har en grej att flika in.
Har vi slutat med veckans Larry? Var det en vecka
nej,
bara?
Nej, men vi har ju bara haft det en gång. Ja. Förra veckan var det ju årssummering som var ett litet undantag.
Så har ni den veckans Larry? Jag
tänker att du, Daggen, borde kunna...
Veckans Larry ska vara något positivt. Får jag säga en sak nu? Nu ska jag... Den här står jag för.
Din tandläkare som var så duktig idag.
Nej, fy fan. Det här, vad har vi för motsats till veckans Larry då? Har vi någon som hamnar i skiten? Vem har vi som är klavertrampet?
Veckans Ursut, törs vi säga det? Har du blåst förbi?
Jag har veckans Larry.
Vem är veckans Larry då?
I matchen mot Västervik-Kalmar. Så har vi ändå en briljant passning. Och Larry Pilot var ju spelgeni. Han gjorde mycket mål assist. Så Erik Norén ger jag veckans Larry. Jag tar den vecka 2 också. Den passningen till Tiersey Reedis när han lobbar så fint. Och så Tiersey Reedis åker in i den. Ja, det där var ett klass. Jag fick se den 2-3 gånger, Fredrik. Hur många repriser ska du ha? Men jag ville se den flera gånger. Så Erik Norén, jättebra spelare i Kalmar som har kommit upp här. Så han får av mig.
Erik Norén är veckans Larry alltså.
Ja, han är veckans Larry för den passningen. För det var hockey-IQ och det hade Larry Pilot. Så.
Jag har bara en sista fråga till dig också, Daggen. Nummer 59 i Västervik. Vad heter
han? Hör ni den? Henrik Neubauer.
Jag tror jag hade 10 varianter på Neubauer, men vi slår fast det.
Och det sjuka var att under sändningen så tänkte jag så här, nästa gång han kommer in, då ska jag skita i namnet, men ändå skulle jag ge mig in där. Och det var fel.
Vi efterlyser, ni är skickliga lyssnare. Skicka jättegärna in förslag via Ringside eller till någon av oss tre. Förslag på vad veckans bad guy är, eller veckans klavertramp, veckans negativa grej.
För det här, ska heta.
Nu, jag smsade till er igår i våran sms-tråd där som vi har med Hockeyallsvenska gänget. Och jag står för den här. Anton Eriksson borde ha så pass bra självbild när han kommer in i Mora nu. Att han ser då, hoppar in i Mora. Han är inte en poängspelare. Anton Eriksson, du ska vara en tuff och hård spelare. Du ska inte ha nummer 10. Ta bort numret. 53. Du ska ha ett brunkarnummer. 25.
Nummer 3.
27.
Nummer 3.
Inte nummer 10.
Inte vår Pavel Bure. Rör inte nummer 10. Det är som 99 i hockey.
Håkan Bagg, lyssnar du på det här? Jag kommer att följa upp det här. Och Håkan Bagg, du kommer att ställas till svars personligen om Anton Eriksson spelar med nummer 10 fortsättningsvis. Anton har självkännedomen nog att veta att han spelar inte som en nummer 10-spelare numera. Han kanske gjorde det junioråren när vi hyllade han där på poängligan i Elite Prospect.
Men inte 10.
Nej.
Rör inte 10, Lars.
Byt
det är med
nummer.
Dig.
Bra.
Ja, det här ska vi gå till botten med.
Ja, Bagg ska jävlar mig för det här. Hörrni, nu måste vi sluta. Håll kvar så säger vi till alla lyssnare. Tack för den här veckan, så ses vi snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.